Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser, som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att börja med smärtstillande Citodon och sluta i ett heroinmissbruk, om tarotkort, tvångstankar och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. På 1950-talet grundas Federationen för världsfred och enighet av sydkoreanen Sun Myung-moon. Han hävdade att han var den nya messias efter att själv ha mött Jesus på 30-talet. Den nyreligiösa rörelsen går även under namnet Enighetskyrkan, eller bara Moon-rörelsen, och kom senare att bli kända för sina massbröllop.
The brides and grooms to recite their wedding vows.
Klippet i bakgrunden är hämtat från YouTube och visar Madison Square Garden den 1 juli 1982, där tusentals par vigs av Sun Myung-moon. Paren, alltid en man och en kvinna, är klädda i traditionella bröllopskläder. Bruden i vit klänning och slöja, mannen i mörk kostym. Längst fram på scenen står Sun Myung-moon och förklarar om äkta man och hustru. I de följande 3 avsnitten ska vi ta reda på hur livet i samfundet är.
Och då är det jätteviktigt att man åker hem och inte stannar kvar. För att stannar man kvar, då är det mer eller mindre kört.
Vi möter Petra, som efter att själv ha lämnat Livets ord som ung tar sig till USA som au pair och besöker Moon-rörelsen där på 80-talet.
Lilla syrran hade alltså försvunnit in i Moon-rörelsen och ja, de försökte ju hitta henne för att kunna kidnappa henne, avprogrammera henne och få hem henne till Norge igen.
Och så pratar vi med Hans och Lorenz, som är medlemmar idag i familjefederationen i Sundbyberg utanför Stockholm.
Det som attraherade mig var ju fokus på familjen.
Så för mig var det nog att hitta Gud först och sen tänkte jag, okej, ska det här bli mitt liv? Då vill jag ha familj centrerat på de här värderingarna.
Och som vanligt tar vi hjälp av Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet, för att få veta mer om Moon och hans rörelse.
Moon själv, när man rörelsen startade, var ju han som matchade ihop människor. Och nu har han, så att säga, han finns ju inte längre, men långt innan det så lämnar han över den bollen till föräldrarna och sa att ni ska se till att göra det här med matchningen, så att säga.
Hemmavarande mamma, inga mobiltelefoner, klättra i träd, byggde kojer i skogen.
Vi ska börja Petras berättelse ända från början. Hon växer upp i Fredriksberg i Dalarna tillsammans med sina föräldrar och 3 syskon.
Gick i skolan, köpte moppen när jag fyllde 15, det var stort, var det faktiskt. Ja, men det rullade på. Jag skulle vilja säga att jag hade en trygg barndom i min lilla by där. Men jag var rätt så rastlös unge, får man väl säga. Skoltrött, ville någonting mer. Så att när vi skulle välja sen inriktning på gymnasium så fanns det ingenting som var kul. Så jag kommer ihåg så tydligt när jag satt och syo där och sa studie- och yrkesvägledare att det här med att gå på, till Ludvika på Kungsberget och läsa social inriktning eller ekonomi, det är verkligen värdelöst trist. Och då sa han att det finns en ny, vill de testa någonting nytt här, en teaterinriktning. Och jag bara yes, please, kan man få vart? Men då fanns det bara på tre ställen i Sverige. Det var Uppsala, Stockholm och Malmö. Och det var inträdesprov. Och jag sa att det vill jag testa då. Så vi åkte till Uppsala. Och jag gjorde inträdesprovet. Vi var 300, det är så konstigt, jag minns siffran. 355 sökande. 15 stycken tog de in. Och jag kom in! Ja, så det var lite chockerande. Fick beskedet och sprang runt vår flaggstång hemma i Fredriksberg. Jag bara skrek, för det var stort. Och få lämna byn. Så blev det. Så jag pluggade 3 år på gymnasium i Uppsala.
I slutet av sitt andra år i Uppsala berättar en kompis för Petra att hon har blivit frälst och kristen.
Och jag bara, det där var ju det sista jag vill ha nu när man fyller 18 och ska börja röja och få bestämma själv. Men då var hon med i Livets Ord och bjöd med mig dit. Och jag sa aldrig, jag satte inte min fot, för det var väldigt mycket på nyheterna då. Att det här är störda grejer, störda människor, konstigt. Så att jag backade och sa inget, det är intressant. Och för en väldigt lång historia kort så följde jag i alla fall med henne dit till slut. Och ja, jag tyckte det var förfärligt. Jag berättade för min stackars skräckslagna mamma i Fredriksberg. Och hon sa, Petra, passa dig, de är farliga. Och jag bara, fast det är lite intressant med morsan. För att jag såg det som ett psykologiskt experiment. Alltså, dit och studera de här knäppa människorna liksom. Men parallellt med att jag utforskade ja, med möteskulturen, träffade de här människorna, så jag var ändå väldigt imponerad av att de var kloka, de var snygga. Alltså jag trodde att kristna människor var för töntiga och sådär. Parallellt med liksom den upptäckten då, så fick jag ändå i min lilla privata sfär ett gudomligt möte. Som gjorde att jag helt plötsligt upptäckte att ja, men jag tror ju faktiskt själv på att Jesus är Messias. Jag tror på att den grejen har hänt och att det har betydelse för mig idag. Det var egentligen, det var ingen uppenbarelse. Det var ja, inte mer dramatiskt än att jag skulle ner på stan och träffa min väninna då, som hade blivit, som hon sa, frälst. Och skulle sminka mig innan jag skulle åka ner. Och när jag målar mig i mitt lilla badrum där jag bodde, så bryter jag av kajalpennhudden. Det låter väldigt trivialt, men så var det. Och den liksom går in i ögat. Och jag får panik, jag känner det gör ont. Jag säger, nu blir jag blind. Och jag försöker få ut den när jag böjer på ögonlocket. Och jag använder liksom allt möjligt och gräver och ingenting. Det blir inte bra. Och då slår det mig i tanken, men tänk om jag skulle ta och be. För Eva hade sagt, men Peter, du kan be till Jesus. Liksom. Jag bara, nej, det här är ju ett stört, jag tror inte ens. Men så ber jag. Korta versionen är att jag faktiskt blir helad. Alltså när jag står framför badrumsvägen så bara inser jag att jag fick ett bönesvar. Och jag är väldigt skeptisk och jag är knappt troende själv. Förstår inte riktigt vad det är som händer. Men för mig blev det ändå vattendelaren som gjorde att jag ändå fortsatte. Och jag började läsa Bibeln. Jag började liksom be och se att oj, det finns någonting mer än den här materien runt mig. Så att det var rätt chockerande. Så jag gick in med buller och brak. Var med i Livets Ord i 1,5 år.
Hennes mamma vill få henne att lämna Livets Ord. Så under en påskhelg, när Petra är hemma och ledig från skolan, har hennes mamma bjudit in för detta Livets ordmedlemmar på besök. De berättar om sina upplevelser och erfarenheter för att ge henne andra perspektiv. Och till slut bestämmer hon sig för att också lämna.
Ja, det var riktigt tufft. Var det. För helt plötsligt så hade jag ingenstans att bo, jag hade inget jobb, jag hade inga vänner. För allting var knutet till Livets Ord. Så det jag gjorde var att jag skrev en fullmakt till mina föräldrar att de åkte upp till Uppsala och hämtade mina prylar. Jag bodde i ett kollektiv med andra tjejer som tillhörde till Sola. Så de fick åka upp och hämta hem allt. Ja, så det satt jag själv. Ja, vad ska jag göra nu typ med mitt liv? Sen gick det något år och sen började det bli väldigt mycket skriverier om ja, Livets Sol var väl i media hela tiden, mer eller mindre. Men sen började Carola trassla in sig lite. Och då blev det liksom en hype igen i media. Och då bara kände jag, aj, jag orkar inte. Så att då gjorde jag slag i saken och sökte som au pair till USA. Jag hade alltid velat åka till USA. Och då kände jag, nu får jag lite lugn och ro kring det här. Så att jag stack till San Francisco. Och var ju där något år.
Norr om Golden Gate-bron, i ett stort, vackert hus, börjar Petra jobba som au pair hos en änkeman och hans son. Det är 1989 och hon är 21 år gammal. Hon lagar mat åt familjen, men egentligen behövs hon inte mycket mer än så. Så hon får massor med fritid och får reda på att det hålls träffar med andra au pairs i den skandinaviska sjömanskyrkan i centrala San Francisco.
Så dit åkte jag. Tog en buss ner. Och mycket riktigt. Många au pairer. Roligt. Var där någon gång i veckan. Sådär. Och en dag så träffade jag då ett norskt syskonpar. Som hade kommit dit för att leta reda på sin lilla syster. Lilla syrran hade alltså försvunnit in i en sekt som heter Moon-rörelsen. Eller Unification Church. Och ja, de försökte ju hitta henne för att kunna kidnappa henne, avprogrammera henne och få hem henne till Norge igen. Och det var ju bara det att de kunde ju själva inte gå och knacka på och säga, hej, finns våran lilla syster här? För att alla är ju väldigt medvetna om att hittar man en närstående så plockas den personen ut med mer eller mindre våld. Alltså så är det. Så de kunde själva inte gå in, utan de behövde ju ha någon som kunde gå in undercover liksom, och låtsas vara rekryt. Som kunde få tillgång till ja, men alla samlingar och alla människor. Och då fick jag frågan då, Petra, kan du tänka dig?
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Den börjar i mitten på 50-talet kan man säga.
Petra blir alltså ombedd att besöka Moon-rörelsen i San Francisco. Vilka är de och vad grundar sig tron på? Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria, berättar.
Då börjar den här Reverend Moon få en slags ordentlig församling och har kommit på en teologi som heter principerna. Och principerna går ut på att i Adam och Eva skulle ha bildat en slags perfekt treenighet tillsammans med Gud. De skulle gifta sig och så skulle de vara i enlighet med Gud. Och det är då världen funkar som bäst. Men så blir det här fallet där Eva då så att säga bryter med det här i deras tankevärld, så är det inte så bara att hon äter av äpplet, utan hon blir förförd av ormen eller djävulen då. Och det förstör relationen mellan man och kvinna och Gud. Och det här måste på något sätt återupprättas. Så Jesus uppdrag var att återupprätta det här förhållandet man, kvinna, Gud. Han misslyckas med det. Han dör på korset istället. Så Jesus är betydelsefull, men han lyckas inte hela fullfölja sitt uppdrag. Och det är det här uppdraget då som Moon tar på sig. Han ska gifta sig. Han är så att säga the true father. Och tillsammans med sin hustru the true mother. Och så är de, då har de återupprättat det som de kallar för den sanna linjen. The true lineage. Och följer man då deras budskap. Och skaffar man så att säga. Ja, man gifter sig inom deras rörelse. Så skaffar man perfekta barn som de säger. Och de här barnen är födda utan arvsynd. Vilket är ju ett ganska starkt teologiskt påstående. Inte att barnen föds så att säga perfekta. Och sen ska de här barnen då på något vis få jorden att bli bättre. Och Guds rike ska etableras.
Vi tar en paus från Petras berättelse en stund och hör klippet från massbröllopet igen på Madison Square Garden i New York 1982. För på plats för att gifta sig med sina respektive blivande fruar är nämligen svenska Hans och Lorenz. Hans berättar för oss om varför han gick med i rörelsen år 1977.
Jag bodde ju inte här. Alltså, verksamheten då fanns ju i de större städerna i Sverige på den tiden. Och det var ju ganska nytt allting här också då. Det var ju som en pionjärtid egentligen. Men jag träffade på den här rörelsen när jag var i Stockholm en gång. Och fick lite kontakt. Senare så flyttade jag till Uppsala på grund av mitt arbete då som journalist. Så jag började jobba på Uppsala Nya Tidning där då. Och i samband med det så återtog jag kontakten. Och det var där egentligen som jag försökte förstå lite mer vad den här rörelsen står för och så. Och det var där jag gick med och blev aktiv. Så att de första åren där, två åren, då jobbade jag ju kvar på Uppsala Nya Tidning samtidigt som jag flyttade in i ett kollektiv då och arbetade aktivt inom rörelsen. Så jag, parallellt med mitt heltidsarbete, så var jag aktiv då. Och det var ju framförallt, det som attraherade mig var ju fokus på familjen. Att familjen var någonting väldigt centralt i den här rörelsen. Och att man, dels i själva tron, alltså i filosofin, men också i hur man seriöst försökte liksom att förbereda sig för att bilda familj. Det var egentligen det. För att då var vi ju individer allihop. Vi var ju, Så att vi hade ju en period, kan man säga, av, i mitt fall då, i många fall tror jag 6-7 år, då man i stort sett levde som munkar och nunnor ungefär, kan man säga. För att förbereda sig för att så småningom bilda familj då.
Vi möter Hans på Familjefederationens kyrka i Sundbyberg utanför Stockholm. Bredvid honom sitter Lorenz, som också varit medlem sedan 70-talet.
Min berättelse är på sätt och vis väldigt lik Hans, men å andra sidan väldigt olik. Olikheten innebär ju att jag växte jag alltid upp med funderingar om religionen och vad innebär att vara människa och samhällsfrågor och att hitta sig själv och de frågorna. Så att för mig fanns det sedan tidig barndom en fundering om de här frågorna. Jag brukar prata med mina vänner om det, och vi hade vissa vänner då som blev mina vänner. Vi diskuterade de här frågorna ofta om livet och det som kommer efter och vad det är och så. Men när man är barn och ungdom så tänker man det är för avlägset. Men jag hade alltid mycket diskussioner. Jag pratade just med en gammal vän med mig nu. Och det är det vi har gemensamt. Därför jag har fortfarande gamla vänner. Att vi hade de här tankarna om att idéer är väldigt viktigt för att förstå hur vi lever. Alltså vi är så påverkbara av samhället och allt som runt omkring oss styr oss och påverkar oss. Så att hur hittar jag själv en idé och formulerar den, och hur vill jag själv leva? Och min mor sa en gång till mig väldigt viktigt att ja, men du har ett samvete, så att ditt samvete, våga alltid lyssna på ditt samvete. Så att det där har varit en ledstjärna i mitt liv, och jag funderade väldigt mycket om de här frågorna. Sen jag studerade då på universitetet, kom jag ihåg, och så kände jag så här, vill jag fortsätta här? Jag läste juridik då, jag tyckte det bara var så tråkigt, och tänkte jag vill göra något annat med mitt liv liksom. Det här var inte för mig, kände jag alls. Men jag kände på något sätt socialt att det var det här jag skulle göra, men jag kände nej, det var inte riktigt som klingade med mitt hjärta. Så att jag kände att jag ville bryta upp i något annat, så att jag började jobba och så spara pengar och så åkte till USA. Och jag ville börja något nytt liv där. Jag tänkte bara att jag ville se möjligheter. Jag trodde inte jag skulle stanna kvar där, men det blev jag stanna kvar. Och anledningen var ju det, att jag träffade det här som ni kallar för moonrörelse, men för mig, jag tycker inte om det namnet. Det är ett respektlöst namn. Så att för mig var det hette då Enighetskyrkan, och så jag träffade den på den flera gånger faktiskt. Jag träffade olika medlemmar där, de var väldigt aktiva då i USA. Så men jag reste vidare, men så träffade jag en person, och så var det runt kring år, jag skulle fylla 23 skulle jag fylla då. Så det här var 1978. Och då kände jag så här, men jag är så ensam, och det är kul att träffa några människor och sådär. Så att då träffade dem, och så sa han då, försökte jag förklara lite vad det handlade om. Och då tänkte jag så här, okej, det här kan vara intressant att ta reda på vad det rör sig om. Och då, så det här var i Kalifornien, så jag är lite grann typmodellen, för jag läste om det var många som gick med i Kalifornien den här tiden. Men det här var i södra Kalifornien, men stor del av vår medlemskara gick ju med under 70-talet i just i Kalifornien, och det oftast var det med San Francisco.
Och jag bara, yeah right. Det är klart jag vill!
Och i just San Francisco är Petra nu, några år senare i slutet av 80-talet. Hon har just fått frågan om hon vill låtsas gå med i Moonrörelsen för att leta reda på en försvunnen norska.
Men visst, 20 år gammal, ensam tjej, det är läskigt. Men då hade de ju riggat då, så dels så fanns det ju några gubbar ifrån ett nätverk som jobbade med fritagning av sektmedlemmar. Min mamma skulle frita mig med våld, hade hon bestämt sig för. Om jag hade åkt tillbaka efter påsk så hade hon själv kontakter inom den här organisationen med alltså stora starka karan med skåpbilar som skulle ha ryckt mig. Nu slapp jag det, tack och lov. Men i USA var det rätt som vanligt, så att det var några sådana gubbar som stod redo. Och jag fick också kontakt med en kunnig kille inom sekt, hjärntvätt, hur man gör för att liksom bryta ner en människa, mekanismer. Så att dels så fick jag ju mycket hjälp av han och se och förstå vad jag skulle passa mig för, vad jag skulle vara observant inför och sådär. Plus att jag fick se en massa filmer från avhoppare då. Så jag satt på Skandinaviska sjömanskyrkan och tittade på film efter film, intervju efter intervju med ungdomar som berättade om varför de gick med, vad som hände när de var inne och hur de sen slutligen lämnade då. Och här vill jag bara skicka med en, för jag kommer att återkomma till det, en tjej som berättade att hon blev rekryterad av Moon. Kommer liksom in på deras sån här läger som jag sen också åkte på. Och hur hon var superskeptisk och hade bestämt sig för att åka hem. Tills hon sista natten får en dröm. Alltså en tydlig dröm där någon kommer till henne i drömmen och säger att du är skeptisk, men släpp den nu för det här är rätt. Du ska stanna kvar. Det var det som för henne var avgörande, att hon stannade i sekten. Och jag återkommer till det, varför det är viktigt i sammanhanget. Men allt det här fick jag ju med mig. Och sen berättade jag även för min pastor. Jag var med i en liten baptistkyrka där i San Francisco. Och han var ju stört orolig. Han var så rädd, han var så rädd. Han var Petra, nej, nej, nej. Så jag bara, jo, men jag måste göra det, jag vill göra det. Han var, du är inte klok. Jag bara, nej, men det vet jag redan om. Men nu kör vi. Så att, han satt och höll tummarna och knäppte händerna liksom.
Hon påbörjar planen att försöka bli rekryterad. Hon framhäver sitt skandinaviska utseende med sitt blonda hår, turistkarta och neongula shorts. Sen ställer hon sig på ett torg mitt i centrum.
Och så står de här avprogrammerarna och de här en bit bort och liksom ser mig. För det fanns ju inga mobiler på den tiden, utan det var ju så man fick rigga. Och jag stod där och kanske... inte mer än en timme. Det kändes som en evighet. Men inom en timme så hör jag så här, hello! Någon bakom mig. Och jag bara, det är nu det händer. Så jag vände mig och bara, hello! Och så, då var det en Mooney. Och började prata. Och jag bara, yes! Vi fick hugg! Liksom. Det var så spännande. Han bara, intressant. Och är du ny här? Jag bara, ja, jo, jag är på genomresa. Så här, och... Är du ny här? Jag är au pair, men jag är ny i stan och sådär. Vad spännande. Och vi är en studentorganisation. Liksom. Vill du vara med och ta en fika? Jag bara, ja, självklart! Och så går vi in i deras lokaler där, precis bredvid. Och glada människor, unga människor och alla hälsar. Och kaffe och på väggen ett fotografi på San Myung Moon. Han som har grundat Moonrörelsen. Så jag ser ju förstås så här, små signaler redan från start. Som någon annan kanske inte hade märkt, vad vet jag. Men de vilade ju inte på hanen som man säger, utan det var ju fullt spett direkt. De tyckte jättemycket om mig och vilken härlig människa jag är. Och den här organisationen med ungdomar, de gjorde så mycket gött. Och skulle du inte förresten vilja följa med på ett läger? Vi har ju jättehärliga läger uppe i bergen. Så jag bara, ja, det är klart jag vill! Så jag var inte alls svårbearbetad. Och då var ju där redan nästa vecka. Och det var från torsdag till söndag. Så jag bara, ja, men jag jobbar ju som au pair, men jag kan säkert få ledigt. Jag ska kolla på det. Ja! Så att det var ju klart redan. När de släppte mig dag ett. Att jag skulle föra mig upp i bergen då.
Moonrörelsens tro grundar sig alltså på kristendomen. Hans och Lorenz, som är nuvarande medlemmar i Sverige, berättar mer.
Jesus blev ju inte accepterad, han blev ju korsfäst. Den kristna tolkningen är ju att det var poängen med att han skulle bli korsfäst. Vår poäng är här att när Jesus kom ju som frälsare, skulle frälsas, men poängen var inte att han kom ju som jude, inte för att starta en ny religion, utan han var jude och skulle fortsätta den traditionen och att sen hitta en fru och bli accepterad och vara grunden för den, liksom den nya Adam. Det är så vi ser det. Sen blev ju inte han accepterad, blev korsfäst. Och kristendomen handlar ju egentligen i grund och botten om att Jesus ska komma tillbaks. Han kan inte, vi tror inte, vissa tror att han fysiskt kommer tillbaks, kristna. Men vi tror inte det är krisen, vi ser det som det är andligt. Och då har vi, då är vår tolkning att Jesus finns ju i en andliga värld. Han finns där, men han finns inte fysiskt. Så han jobbar med någon person. Och då ser vi det som att han jobbade med Moon. Och då fick Moon försöka hitta en partner.
En svårighet vi har här, kanske den största svårigheten i hela vår rörelse, är mötet mellan öst och väst. För det är ju två väldigt skilda kulturer. Och inte minst pastor Moon själv, han skrev ju inte, utan han talade ju. Han var ju en talare. Det finns ju tusentals tal som han har hållit. Och oftast på koreanska. Och då ska ju de översättas till ett västerländskt språk för att vi ska förstå. Och det är ju inte helt lätt, för att du ska inte bara översätta från ett språk till ett annat. Du ska översätta från en kultur till en annan. Och ibland finns det finns inte ord liksom ens att göra direktöversättningar. Och jag tror till exempel, just när det gäller det här, så tror jag att man ibland har missförstått vissa saker. Eller man har inte kunnat förklara riktigt.
Petra, som nu blivit rekryterad och ska få följa med på ett läger, bestämmer sig för att ta med kameran så att anhöriga eventuellt kan identifiera sina familjemedlemmar som hon träffar.
De tyckte jag fotade för mycket. Så det har varit en balansgång liksom. Åh, nu spelar vi volleyboll. Klick! Åh, nu sitter vi i klassrummet. Klick! Åh, kan alla titta hit? Och klick! Och nu sitter... Så jag fick ju ta kort på så här, stenar, broar, blommor. Och så, det var helt skumt. Och så ta kort på lokalerna när ingen var där. Liksom. Då sprang jag in så att jag ska säga att det var rätt nervöst, det var det faktiskt. Jag visste, åk in och ta dig ut. Och det var också en grej som de berättade för mig innan jag åkte in. Att det vanliga är när man vill hem, för en del vill ju hem. Efter 4 dagar, torsdag till söndag, så erbjuder de en påbyggnadskurs som är någon vecka, några veckor. Och då är det jätteviktigt att man åker hem och inte stannar kvar. För att stannar man kvar, då är det mer eller mindre kört. Och jag fick också veta att de har en telefon och de har en bil, obviously, som alltid är trasiga. Telefonen funkar inte och bilen är paj när man ska hem. Alltså den är ju inte trasig, men de kör ju den grejen för att man ska stanna kvar. Så det fick jag också veta. Petra, du måste ha en strategi. Men de säger att det inte funkar att ta sig hem. Så jag bara, yes, det löser sig säkert.
Du har lyssnat på den första av 3 delar om livet i Moonrörelsen. I nästa avsnitt.
Och man såg i ögonen också på vilka som hade varit där länge. Det syntes till slut bara, den där tomma blicken. Ja.
Petra berättar mer om vad hon upplevde på lägret. Och Hans och Lorenz berättar om när de blev ihopmatchade med sina respektive fruar.
Han matchade ihop mig med min fru då, som från Argentina. Då satt vi oss ner och pratade.
Jag var kär i första ögonen, alltså min fru var inte riktigt det då. Men jag accepterade, sa hon. Så vi fick träffas och diskutera, så det är inget tvång. Så.
Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Maila till kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av Power Media.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema!